Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Börjar du som vanligt, tycker jag. Så hakar jag på sen. Du är så bra på att inleda.
Okej.
Okay. Tycker jag.
Då ska jag inleda här. Idag har vi med oss min brother from another mother. Tänkte jag säga, men det blir jättekonstigt. För att du är inte min brother from another mother. Du är min mans bror från samma mor.
Ja, precis.
Precis. Vi har med oss Kalata Kolor.
Yay!
Hey, hey. Yay!
Jag la på en sån. Så att du ska känna dig taggad.
Kalata Kolor.
Ja.
Vill du berätta lite om dig själv?
Jag är 43 år, blir 44 nu i juli. Kodjo är lillebror, har mamma, har 4 pojkar. Ian 5, Isak 10, Jamie 14 och Adam 18.
Jag hade nästan rätt på alla åldrar. Jag skrev 18, 14, 12. Trodde jag att Isak var. Jag trodde att Isak var äldre.
10. Han blir 11 i år.
Okej. Okay. Och sen 4 då.
Ja.
Och vi är här idag för att prata om ditt liv.
Ditt liv som pappa.
Som till alla de här barnen.
Ja.
För du har ju bara pojkar.
Ja, precis. Jag har bara kunnat göra pojkar. Mamma trodde väl att det bara skulle bli pojkar släkten tills du och Kodjo löste det problemet. Så nu slapp jag den stressen.
Men det gjorde inte vi på en gång.
Nej, det var ju sant. Men det fick jag inte slut.
Ja, men det var lite ångest för mig att det inte hände på en gång. För jag fick ju faktiskt lova det på min bröllopsdag till din mamma.
Nej,
att jag skulle bli en tjej.
Är det sant? Vilken press.
Hon kom ju inte förrän vid barn nummer 2.
Men blev du inte så då?
Jo, men jag började ju gråta när jag såg henne. När hon var där på sjukhuset och vi hade precis fått Zion. Och så såg jag henne och bara kände så här, förlåt! Ja, men den första känslan. Och jag tror inte att hon brydde sig så mycket. Men,
nej, alla var ju överlyckliga.
Men hon, för hon är ju liksom, det är du Kalata, det är du Kodjo. Och sen har ju du 4 pojkar. Så det är ju bara liksom...
killar.
Det är bara killar.
Men kan du berätta lite? Du har, som jag har förstått det, så har du 3 barn med...
Tre barn med en
ex-fru.
Och sen har jag en med en ex-tjej.
Med en ex-tjej, ja. Okej. Men du var ganska ung när du fick barn då? Första gången.
Ja, jag var 26 när jag fick Adam.
Hur kändes det då?
Alltså, jag tyckte att få barn var inte så farligt. För jag har jobbat med barn hela livet. Och sen jag tränade karate. Jag började träna karate när jag var 15. Jag tror jag hade tränat typ ett år, ett halvår. Ett år tror jag hade tränat. Och då började jag hjälpa till att instruera. Sen när jag var 17-18 så var jag instruktör på många läger. Och vid 20 så höll jag egna pass. Och var på läger och hade ansvar för tävlingsträningen. Så att, och jag har alltid jobbat med barn. Så att jag alltid kände mig väldigt trygg med barn. Från 5 upp till 15-16. Så att det har varit kul liksom. Så det var nog mer spännande. Sen fattade man ingenting.
Nej, jag kan tänka mig det.
Ut då.
Men hur var det då?
Alltså,
fick du en chock?
Eller nej, det häftigaste tyckte jag när han kom ut. Det var som att se verkligen en kopia av sig själv. Fast i bebisfrån som man ser på film ungefär. Och så just den här ögonblickliga kärleken som man liksom fick från honom. Det var helt det var man inte beredd på. Det var häftigt.
Vad häftigt. Och sen när kom nästa, nu har jag redan glömt.
Sen kom Jamie.
Och då var han?
Han kom 4 år senare. 4
år
senare,
okej.
Och där kommer jag ihåg när han kom ut. Så jag var så inställd på att åh, det skulle vara en till jag. Så han kommer och bara, vad fan, den där är inte min. Det ser ut som mig.
För han liknar Jannike väldigt mycket.
Ja, mycket med Jannike. Och så var han jättestor. Alltså, jag tror, ja, han var en ganska liten bebis. Jamie var, så han säger i filmen, han den största av dem alla. Oj, ska man där Ferdinand.
Jamie och Zion liknar, eller Zion liknar Jamie väldigt mycket när han kom ut. Ja. Det var väldigt,
stora bebisar liksom. Mm. Alltså, det var kul. Sen så kom Isak. Mm.
Och hur många år efter var det?
4 år till.
Just det, det är 4 år mellan alla.
Så att, det var Adam var 8 då. Mm. Jamie han blev 4 och sen kom lilla Isak då. Och Isak var också större. Jamie och Isak är väl ganska lika varandra. Isak var också en stor bebis liksom. Inte lika liten. De var ju liksom superglada för lillebror. Men då var man lite mer rutinerad.
Ja,
det så jag tror det var med Isak som jag satt och kollade på film. På min bärbara dator när Jannike hade sina krystverkar.
Och du bara, det där sköter du. Du har gjort det för
Och du är ju van vid förlossningar.
Ja, nej, men så då känner man sig ganska trygg liksom. Och Jannike var också, det var ju ändå den tredje. Så alltså, det är alltid en stress liksom. Men det gick bra.
Ja. Jag kommer ihåg när jag skulle, nu kommer jag in med mina minnen här hela tiden. Men jag tänker, jag kommer ihåg när jag skulle föda Zion och så skulle ju Kodjo resa iväg någonstans. Och det var ju jättesär. Och så sa han, ja men vad fan ska jag göra ifall det blir dags liksom. Han bara, men ring Kalate, han kan ju det här. Jag bara, okej. Fast det känns ju jättekonstigt att din bror ska vara med på vårt första barns förlossning.
Och då är det verkligen så här, håll dig vid huvudet.
Ja, men exakt.
Nej, så det var kul. Och sen har ju Kodjo varit med på alla. Han har ju liksom varit så här brandkåren. Så att så fort det var dags, men då kom han och tog barnen liksom. Så att...
Alltså han har inte varit i rummet, tror jag.
Nej, inte i rummet. Han har tagit hand om barnen.
Vad skönt.
Mm. Och han fick ju sitta barnvakt åt dina barn ganska snabbt.
Ja, han har ju varit verkligen en klippa. Alltså ända sedan han var första barnet när Adam skulle födas. Så han var ju där på plats. Och sen när någon behövde vara med Adam när Jimmy skulle komma ut. Men då var han ju där liksom. Mm. Du, han skulle ut och festa med några kompisar.
Jag kommer ihåg det här. Och så fick han åka tillbaka.
Så fick han åka tillbaka och så fick han komma. Så ställde han sig vid dörren. Så kom ihåg att Jannike hade verkat, stod vid dörren och så stod Kodjo och asgarvar.
Ja.
Som bara hankade.
Ja. Skitjobbig person att ha med sig. Ha med sig in på en förlossning. Ja, exakt.
Ja. Nej, men så har han alltid ställt upp. Så han har alltid varit barnvakt åt dem väldigt tidigt. Så att han har ju fått träna på dem. För Zion och Zoe, så det är ju bra.
Han har lärt honom allt du kan.
Ja, men precis. Och det var ju det som var det trygga liksom, med att skaffa barn med en sån person som har så mycket erfarenhet av barn. Samtidigt så var det ju också väldigt liksom, du satte ju ribban lite grann med dina barn. Att det var lite så här, ja men Kalate gjorde så här. Och, alltså det var ju lite så här hela tiden. Och man bara, okej, men kan vi liksom göra vår egen grej nu? Eller? För din mamma var ju också väldigt mycket så. För det har vi pratat om i podden när till exempel Zion hade urinvägsinfektion. Och då hade hon ju liksom erfarenhet från dina killar sen innan. Och hon var så här, hon bara, men Kalates barn har aldrig haft Kalates. Så det var ju lite så här, du vet, att man bara, fan.
Fast nu är det här ett annat barn.
Ja, men exakt, nu är det jag. Och,
Nej, men det är så att man bygger sig samtidigt. Så det är väl det som har varit kul med att jobba med barn. Att man, alltså jag lärde mig väldigt till att alla barn är olika. Alla barn har olika behov. Men man kan ju ta med sig de erfarenheter man har haft. Men Adam har en personlighet, Jamie har en annan personlighet. Isak och en och Ian har en helt annan. Så de fyra killarna har ju verkligen olika behov. Men all erfarenhet man har sedan tidigare, eller alla barn man har jobbat med genom åren, gör att man kan, ja men han är så här. Men då får jag tänka så här när jag är med honom. Och den här, han är så. Men då måste jag vara lite så här med honom. Så att det är verkligen vårt natt idag.
Men på vilket sätt är de olika, din och Sanna?
Kommer de lyssna på det här?
Det är du som bestämmer det.
Vad ska man säga? Adam är väldigt lite av en free spirit. Liksom. Han känner att... Jag tror han kan man pressa, men det är som att fiska, så man måste man släppa lite. Pressar man för mycket, då går han åt helt annat håll. Men man kan heller inte bara släppa allting, för då händer ingenting. Man måste trycka på honom, man måste ha press på honom. Så att det svåra där är att hitta den där balansen på pressen, att pressa så pass hårt så att han går i rätt riktning med sitt liv, men ändå släppa efter lite. Jamie är väldigt känslig. Han är den känsligaste av dem, tror jag. När Ian föddes, om det var så att Ian gjorde illa sig, kunde han bli ledsen för att men det är mitt fel för jag var inte vaksam. Så han är den känsliga av de tre. Men han är väldigt lätt. Han säger, man gör så här, han bara okej, jag ska göra. höjt mina betyg. Okej, jag ska höja mina betyg.
Jamie.
Ja, Jamie. Så att han är väldigt enkel. Adam har varit lite mer motsträvig liksom. Isak, han, och sen har ju Jamie varit lite blygare än de andra också.
Mm.
Och Isak, han har ju varit så här, han har tagit plats. Han har alltid varit den här, man säger, ja, men jag har alltid varit noga med att de ska hålla på med någon sorts idrott.
Mm.
Oavsett vad, de ska hålla på med någonting. Men nu har alla valt karate.
Har de, jag vill komma in på det där senare. Har de valt karate?
Så Jamie har varit lite blyg. Så, medan Isak har varit väldigt också, han har tagit plats. Han vet när det var musik på redan tidigt så kunde han börja dansa. Hörde Michael Jackson låtar Bad eller Beat It, då stod han och bara dansade. Så att han har varit väldigt öppen. Och han är inte, säger man vill prova basket, han går och provar. Han gör allt.
Får han chansen. Det låter precis som mina barn. Mm. Alla dina tre låter som mina barn. Alltså exakt men, den ordningen också.
Ja, men för Jamie är ju lite också det här typiska mellanbarnet. Ja, förändrades det när Ian kom sen?
Ja, för hur många år skiljer det mellan?
Ian är den yngsta, ja, han är fyra nu.
Han är fyra nu.
Ja. Så där har varit ett jättestort hopp. Ja, men där har Jamie tog en jättestor roll, speciellt när Ian var yngre. Då var det Jamie som Ian tyckte sig mest till. Sen med åldern har det där svängt lite. Och Ian är också väldigt, han är lite, jag ska säga att han har lite samma personlighet som Isak, också väldigt ta plats. Han vet vad han vill, älskar att dansa och dansar hela tiden. Vi har typ varje helg är det dans. Så får det MTV bara, daddy kom, vi dansar.
Men kan det ha att göra också med att han och Isak är så nära i ålder, alltså inte så nära i ålder, men ändå att de är närmast i ålder och att han kanske har sett honom mer som en förebild i det?
Ja, jag tror nu när han har blivit äldre så är det Isak som är den som jag tror precis. Han har roligare med Isak, för jag tror Isak är väl närmare barnet i sig nu än vad Jamie som är mitt i den här tonårsfasen. Han är inte
då
någonstans.
Då är man ju så noga med att inte vara barn. Så precis. Så han har inte plats. Liksom.
Nej, han ska vara vuxen. Och Adam är ju någon som, men Adam hjälper såklart till, men han är ju vuxen nu. Ja. Så han leker med Adam, men det är så här, olika behov i olika bröder. Är han hungrig och vill ha mat, om jag är ute och gör någonting, ja, men då är det Adam. Liksom. Och samma sak med Jamie, men leka, då är det Isak som gäller. Liksom. Så att, då, han har verkligen splittat upp sina behov och vem han går till. Liksom.
Men hur lyx så har du då?
Ja, men verkligen. De har ju verkligen varit varandras stöd, tänker jag. Men hur är det med karaten nu, om vi kommer in på det? För du är ju tidigare svensk karatemästare. Eller hur? I vilken form eller kategori? Alltså, eller vad,
jag, tävlade i landslaget i nästan 13 år. Och i sparring, som man kallar för kumite. Och då tävlade jag minus 75 kilos klassen. Och där har jag tävlat på SM, NM, EM, VM.
Okay. Och du har ju varit karatetränare åt barn också.
Precis.
Som du
och så har jag haft klubben
om.
Jag och min kompis Tobbe startade klubben när vi var 17-18, tror vi tog över. Så vi har haft en typ
alltså du har en egen klubb också?
Ja.
Alltså jag skulle ju nästan säga att utöver barnen så är ju nog karaten Kalates största kärlek. Ja, men det är ju hans största kärlek här i livet, tror jag.
Ja, men det har varit med.
Och alla dina barn... Ian också, tränar ju också karate nu, eller?
Nej, Ian har inte börjat. Han är ju för liten än så länge, så vi får se där. Men det jag gjorde var att de följde, när jag var aktiv i landslaget så följde de oftast med. Adam var på, jag tror typ veckan efter eller två veckor senare efter han föddes, var han på sitt första karateläger. Så att alla har ju varit med på våra läger. För Jannike tränade också då.
Ja, inte bara Jannike, va? Karen tränade väl också sen?
Ja, när du träffade också karaten.
Ja, så du ser, det är en väldigt liksom, alltså integrerad...
Så alla mammor och då pappa.
Alla mammor, alla
då
hundra.
Då har man ju inte så mycket, alla hundra, nej, men de två. De har man inte så mycket val.
Så karaten är en väldigt... Men det är ju också så här, jag måste, det är ju en väldigt disciplinerad sport.
Och det ser man ju... Det är alltså kampsport för barn tycker jag ju känns som det...
Ja, men och vad är det som gör att det är så himla liksom... Alltså det, man måste ha det är disciplin för träningar och det är liksom, hur skulle du... Alltså, hur skulle du beskriva själva sporten i sig?
Karaten handlar ju mycket om självkontroll. Och det är den japanska filosofin. Alltså det är mycket det här, du ska inte tappa ansiktet. Du ska inte visa känslor på ett EM. Så kan du få en varning om du springer runt och firar för mycket. För att du har vunnit ett VM-guld.
Där skulle jag aldrig kunna vara med.
Inte jag heller.
Så det är väldigt mycket disciplin. Det är väldigt, och sen är det ju lätt där att ha den disciplinen, för att vi har ju det här, vi har ju våran uniform, det är karatedräkten, vi har vårt svarta bälte, och sen har ju alla barn eller alla människor en viss bild av karaten, så att disciplin är något som alla tänker på. Så det har man väldigt enkelt redan när man börjar. Och jag och Tobbe när vi startade klubben, vår filosofi har alltid varit mera det här, den mentala mognaden. För att det är många har glömt bort att det vi tränar är ändå en kampsport. Den användes ju för att skada människor i grund och botten. Men idag är det en jättebra träningsform. Men vi känner ändå ett ansvar för att de elever vi har, vi vill inte höra att de har gått och missbrukat det i skolan eller på kompis eller vad som helst. Så det har varit väldigt noga med att ha en viss mental mognad hos barnen innan de tränar.
Och vad är den yngsta åldern då? Så man kan
vi
börja...
har sagt från 6 har vi sagt, från eller 7 i normalt fall. Sen har vi vissa, sen är det samma sak där, det är svårt. Vissa barn vid 6 har en fantastisk koordinationsförmåga, har jättelätt för att lyssna och följa order. Medan andra barn vid 10, det är så här totalt kaos. Det spelar ingen roll vad man säger.
Trots att de har gått länge, eller?
Nej, det kan vara, alltså det är när de börjar. Det är där vi är ute efter, att när det kommer in så vill vi att de ska kunna lyssna. De ska ha liksom en viss koordination. Och det är en jätteskillnad mellan 6 och 8 år. Det händer jättemycket med barnen. Så att vi har ju haft fokus på att kunna ha, för som de flesta barn är som är så mycket större, vi har ju bara en nybörjargrupp. Och det är från 8 till 13 har vi sagt. Sen har ju 7-åringar kommit in genom åren och sen har vi inte mer haft 6-åringar som har börjat. Adam var ju 6 när han började.
Men ser du någon, alltså nu är det jättesvårt att jämföra i och med att du, eller är svårt att jämföra kanske med andra barn kan du kanske jämföra, men jag tänker, ser du någon skillnad i barnen disciplinmässigt, att de har blivit mer, alltså...
Det vi har gjort är, för att jag ville ju inte när jag tränade, för att nu har jag ju tränat dem själv också.
Dina egna barn.
Och det ville jag att de skulle inte blanda ihop papparollen och instruktörsrollen. Och jag har alltid pratat engelska med barnen medan de växte upp. Så att när de väl började träna karate, då pratade jag svenska.
Och hur var det då? Hur det reagerade de?
Deras svar var att det var fett konstigt.
Okay.
Men samtidigt var det skönt. För att de tycker att när jag pratar svenska, men då är det ju instruktören, karateinstruktören som pratar. Då är det inte pappa längre. Så du kan skilja på det. Och det och jag hoppas någonstans att det har hjälpt dem. Nu har jag... De har ju bara tränat hela tiden. Så man ser liksom inte... Vad hade hänt om de inte hade tränat? Hade de ändå haft den samma disciplin?
Men jag tänker... Alltså, jag vet inte om jag har fel. För min man tränar ju taekwondo. Det är ju en helt annan sak. Men jag tänker att det kanske finns någon slags filosofi som är övrig. Alltså, att det finns en respekt för andra människor inom kampsporten också.
Jo,
att det inte
det
bara handlar
jag.
Om att ska... Alltså, för det finns en viss, liksom, ett visst mått av, som du säger, disciplin. Men också den här respekten för... den du möter, både om det är liksom en motståndare eller om det är någon som tränar dig.
Ja, så har jag uppfattat det. Ja, men så är det. Och karaten som tävlingen som jag tävlar, det är ju inte en... Där får du inte knocka, du får inte vinna på att knocka. Och då har ju många andra tyckt att men det är en lite mesig sport, för man får inte få knocka. Men samtidigt så är det det som du säger, att vi är inte ute för att skada varandra. Nej. Och det krävs en högre teknisk skicklighet att utföra en teknik fullt ut, men träffa som om det vore en örfil mot kroppen eller mot ansiktet. Och som du säger, att du kommer aldrig höra att på någon kampsportstävling, oavsett kampsport, att folk efteråt ute på stan och slåss.
Nej,
eller slåss
det
mot
det
varandra.
Jag menar.
Och jag har gått matcher, speciellt mot ryssar, väldigt dålig engelska, som är riktigt tuffa. inte alla.
Okay.
Och en sån kille heter Ruslan, kommer aldrig glömma, det var på ett NM. Och sista minuten var som en rockematch. Vi stod och pucklade på varandra i huvudet. Och sen när matchen är över kom han fram och gav mig världens största kram och bara, good fight. Good fight. Och så bara ler han och kramar mig igen. Liksom. Och det är det som är det här. Liksom. Man kan vara det där, man vill nästan ha ihjäl varandra på mattan. Men sen utanför så är man har en helt annan respekt för varandra.
Men nu är du ju 45.
44.
Ja, 44. Du fyller 45 nästa år. Sorry. Men finns det en pensionsålder inom karaten? Jag tänker mig att man inte kanske kan fortsätta hur länge som helst, eller?
Nej, det är det som är så kul. Vi har inga åldersgränser. Utan det handlar bara om hur mycket tid och vilja och kärlek du har för att fortsätta tävla. Som vi sätter begränsningen.
Så vi kan se dig där när du är 87.
Adam vill att vi ska köra lag tillsammans. Så jag har sagt, vi får se. Min dröm hade varit kul att köra lag med alla barnen.
Fantastiskt.
Alltså, Tima Klor.
Ja, men exakt. Karate, så att, och jag skulle heja på det laget.
Ja.
Definitivt.
Ja, jag också. Ja.
Får Zoe också vara med då?
Ja, det är klart. Ja. Vi har ju mixlag nu också.
Ja.
Så ni behöver en tjej till däremot.
Ja, ja. Inte jag. Du får inte titta på mig
sådär. Du får tillverka en
till. Ja, men exakt.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ditt äldsta barn är ju 18 och ska stå studenten i år och ska göra lumpen.
Ja.
Och ditt yngsta barn går ju på förskolan.
Ja.
Mm. Alltså det är ju ett jätteålderskap. Mm. Hur förhåller man sig till att uppfostra barn i så olika åldrar?
Jag skulle säga att den svåraste är nog Adam nu, som han kände sig att han tycker han är vuxen, men han är fortfarande ett barn. Mm. Och man vet ju själv hur man var i den åldern. Mm. Så att med honom får man ju ha lite mer fria tyglar, och nu har jag sagt honom att det är lite frihet under ansvar, och ser jag att han missbrukar det förtroendet, ja, men då drar jag tillbaka det. Om han, ja, men han ska gå ut och inte komma hem i tid.
Händer det?
Ja, jag har hänt två gånger.
Men det är väl ändå bra. Min dotter aldrig, hon är 10, hon kommer aldrig hem när jag säger att hon kommer hem.
Men du ser, hon kanske borde börja. Det kanske är den det kanske är den tjejen du behöver i ditt team.
Precis.
Ja, precis. Mm. Så att då har man liksom, okej, men då blir det inga mer utgångar liksom. Och så får han jobba hemma tills jag sagt att nu vill jag att du ska, ja, för att förtroende är något man måste jobba sig till igen.
Mm.
Och nu får man jobba tillbaka det förtroendet. Och nu har jag varit en helt annan. Jag har varit jättehjälpsam hemma. Ringer, ja, men ska jag fixa med maten? Ska jag ta fram det här? Ska jag ta fram det här?
Mm.
Och då gillar jag. För det visar ett tecken på att okej, jag gör det fel. Jag vill förbättra mig.
Mm. Får han extra poäng om han är barnvakt åt någon annans barn?
Det är definitivt extra poäng.
Ja, men då rapporterar jag in de timmarna sen när det är dags.
Men jag tänker på, lever du ensam nu?
Ja.
Och har du barnen på heltid eller hur ser det ut?
Nej, det är varannan vecka.
Så det är precis, du är inte direkt ensam. Alltså ensamstående är väl inte direkt rätt term, tänker jag. Varannan vecka förälder.
Ja, ja, precis.
Men du har ju ändå killarna varannan vecka samma veckor.
Ja.
Så att alla
fyra är där samtidigt.
Ja, precis.
Mm,
så då blir det liksom, och det är alltid kul när de kommer, för att det blir den här saknaden. Så det blir så här 100% fokus
på dem.
Ja,
hur är det att lämna bort sina barn?
Alltså det är det jobbigaste. Det är jättetråkigt när de åker. Det, sen är det liksom, sen alltså när de är hemma och det skriker, de bråkar, Jamie och Isak tjafsar, eller Ian skriker på Ian, Isak efter någonting, då kan jag sitta i soffan ibland och bara, jag älskar mina barn. Alltså då kommer man ju sakna det, för då är det verkligen liv i huset. Och då blir man inte själv lika, jag tror det är lättare som förälder när man vet det, man kommer från jobbet, man är stressad dag in, dag ut, man har nog inte samma tålamod. Och den här saknaden som man har efter den här veckan, det är, den är så stor så att man har ganska mycket överseende. Ja, men som när de står och tjafsar och gnabbar, det är så här, ja.
Man uppskattar dem på ett annat sätt.
Man uppskattar det på ett helt annat sätt.
För hur var det, ni separerade när er yngsta var ett?
Ja, jag var ungefär ett.
Men för hur var det då? Hur tog barnen det?
Det var ju, alltså det var jättejobbigt. Det är klart det var som ett misslyckande. Alltså man har ju ändå en bild av den här ideella familjen där man lever tillsammans hela livet. Och det är klart att de har varit jätteledsna. Så fokus var ju där på att göra vad vi kunde för att barnen skulle få det så bra som möjligt. Och när man skiljer sig, när man gör det av en anledning. Och det tar ju ett tag att komma tillbaka och hitta var de här, var bra vänner igen liksom. Så att det tog ett tag, men...
Ni har en jättefin relation idag.
Ja, idag är det jättebra. Så att Jannica är supergullig med den. Hon är jättegullig med Ian och Jennifer.
Hon är jätteinvolverad i vårat liv också. Ja. Alltså hon är ju alltid med på alla kalas och så här. Så det är liksom...
Vad skönt att kunna ha den. Även om det tar tid att komma dit så är det väldigt skönt att man dels vill sträva efter det. Men också att man kan komma dit.
Ja, men det är ju jättebra.
Ja, det är ju för barnen. Ja, för de är ju jätteglada över det. Det märker man på dem också. Liksom. De tycker att det är kul att vi har dem. Och de har ju sett hur det har varit under de andra åren. Så att det har blivit så pass bra gör ju skillnaden för dem. Och det är där man ska lägga sitt fokus. Liksom. Sen får man ju bortse från sina egna behov om man ska, så länge man har barnen. Så, för att jag får ju mina behov när jag är själv. Så att när de är där, men då får man fokusera bara på dem.
Men det, jag är ju en jättejobbig faster på det sättet till, till Adams exempel. Jag bara frågade honom någon gång så här, men din mamma och pappa har ju en jättebra relation nu. Så här, skulle inte du vilja se att de liksom blev ihop igen? Han bara nej. Han bara nej. Han bara, det funkar jättebra som det. Så jag tror att de är ganska, liksom, ja, de är rätt nöjda. Ja. Men vad gör du när du är själv då, de här veckorna?
Och jag har hittat CrossFit nu. Ja.
Just det.
Så att, det är min, ska man säga, min älskarinna måste jag kalla det.
Din fru är karaten.
Karaten är min fru och CrossFit är min älskarinna.
Så kommer de överens?
Jo, men det, de kompletterar varandra de så bra. Så att det är fantastiskt.
Så hur många dagar i veckan tränar du egentligen?
När jag inte har barnen, det blir från fredag till tränar varje dag. Vissa dagar två pass i veckan.
Jäkla.
Så att det är jättekul. Det är verkligen så kul. Att jättebra gäng har hittat där och det är väldigt så här, stämningen är hård men hjärtlig och väldigt snälla människor. Det är, man kan komma ner så om man inte varit där på ett tag, bara kalatet, var det varit någonstans, så får man en kram och, så att det är ett riktigt bra gäng man har träffat där.
Men du har ju som sagt bara killar. Och hur är det att uppfostra pojkar i den här tiden som vi lever i nu, med MeToo och allt det här, alltså vilka värderingar känner du att du har satt hemma?
Det pratade jag mycket med, speciellt Anna när han nådde 13-14. Dags att börja träffa andra tjejer. För jag hade självtidskurser ganska många år också för tjejer. Och där fick jag ju höra väldigt mycket väldigt tidigt om hur tjejer har det när de är ute på klubbar eller ute på stan. Och även sen senare som skyddsombud på mitt gamla företag som jag jobbade på. Även på arbetsplatserna. Och det tråkiga var att det här med MeToo i ett jätteproblem. När tjejer, jag kunde ha mina självförskurser så berättar tjejer men ibland går någon ut och så tar en kille en på en rumpan och man tyckte, men vad fan, det måste ju säga till. Säg, det där är min kropp. De bara, men kalate. Om det händer varenda dag, varenda helg jag går ut i 8-9 timmar under en kväll. Man orkar inte säga till varenda kille. Då går man runt och bara är hela tiden. Och det förstod jag inte riktigt. Men sen efter, då var jag ju ganska ung. Sen med åldern har man ju fattat att men det är faktiskt inte kul. Och jag har ju fått uppleva det samma sak själv. Så inte tjejer som har varit bättre, men då har det varit homosexuella killar. Och då har det fallit hem på ett annat sätt. När de säger att de kollar på med en äcklig blick. För att, vad är en äcklig blick? Alltså, man förstår ju inte riktigt om man inte blivit utsatt för det. Och allt det här har jag såklart velat, jag vill inte att mina pojkar ska vara de här med äckliga blicken eller som är de här som tafsar på tjejer på när de är ute. Så det har varit väldigt noga att prata med dem om, just att alltid behandla dem med respekt och alltid fråga två gånger och vad man än gör. Liksom att man ska, livet är inte som på film.
Nej.
Det finns annat också. Sen har de ju sett hur mamma har varit. Liksom. De är ju van med att menar, mamma har ju i, jag berättade alltid för dem när jag var yngre.
Mm.
Och mamma blev arg. Alla sprang in på sina rum.
Det tror de gör det fortfarande.
och sen för att kolla om allt var lugnt eller inte så brukade jag slänga ut Kodjo. Och då var ju han liten och söt. Då kan man gå ut och kolla om mamma är liksom. Och så antingen så hörde man ingenting och då gick man ut själv. Eller så kom han springande tillbaka och då stängde man dörren igen. Så, att, nej, men så att det är viktigt i dagens läge. Både just den biten, sen är det även det våldet som finns på stan.
Mm.
Speciellt för Adam som ändå är ute på stan nu och träffar kompisar. Visst, karaten ger en viss trygghet. Men jag har ju sagt det också till honom att det är ingen garanti. Det enda det gör att det ökar hans chanser om någon skulle gå på honom. Att han klarar sig i en hotfull situation. Men det betyder inte att han alltid kommer göra det.
Nej, det är sant. Det är vapen. Alltså,
det är vapen. Det kan ju vara tillhyggen. Mm. Det kan vara vad som helst. Det bästa är fortfarande 100 meters lopp liksom, till närmaste polis eller befolkade område.
Mm.
Så att det är klart att man är orolig. Den finns ju kvar.
Ja.
Och även i skolan. Skolorna, där är också mycket mobbing och bråk också. Det är inte alltid alla lärare tar tag i allting.
Nej.
Och då måste jag anse att barnen själva måste kunna lösa de problemen.
Mm.
Och därav har man syskon.
Mm.
Och där har det också varit en jättetrygghet att de har kunnat komma dit och hjälpa varandra.
De går i samma skola?
Ja, de har gått i samma skola. Mm. Och även nu har ju Adam, har ju bara nu har jag hämtat Ian några gånger när han har varit ledig. Och igen tycker jag, men kan inte någon Adam hämta mig från dagis?
Mm.
Och när det kommer hämta, då är det i Adam man pratar om igen. Han säger aldrig Isak eller Jamie.
Mm.
Och det försöker vi göra de gånger det går.
För
att det är bra att Adam kan kliva in där också och verkligen vara den där storebrorsen som Ian känner också att ah, men här är min storebror, liksom, någon som alltid har hans rygg om det skulle vara någonting.
Märker du någon skillnad från när ni växte upp i liksom stämning? Alltså, jag tänker nu när du har barn som är så pass stora.
Alltså, ja, gud. Alltså, jag växte upp under en tid där det var väldigt mycket rasism och mycket skinnskallar. Och jag kommer ihåg en av de jobbigaste situationerna, det var i skolan, tror jag var i högstadiet. Vi satt och kollade på den här Cry Freedom.
Mm-hmm.
Det handlade om Stephen Biko. Han var en frihetskämpe i Sydafrika.
Mm.
Och efter den slutet på den, slutscenen på den filmen är jättebrutal. Då har han blivit, det är hans begravning. Och det var en jättemassaker där under den begravningen. Och då går en gammal man med ett dött barn i armen. Och så är det så här jättesorglig musik och så säger Denzel Washington som spelar den rollen into this world, black child, into this world you are born, black child, into this world you will die. Och då skrek en av de här skinnskallarna som gick i min klass då rätt åt de där jävla negrerna. Och det bara, jag tappade allt då.
Då satt du där i salen?
Ja, det var liksom hela skolan.
Ja. Men hur reagerade du då?
Man blev helt, man var ju vansinnig. Så att, nej, det var inte kul. Jag tror aldrig varit här i hela mitt liv.
Ja, just det.
Men är det någonting som ni pratar om hemma? För att dina barn är ju då hälften, ja men hälften vita, hälften svarta. Ja. Alltså precis som mina barn. Är det någonting som, och de är ju lite äldre så de förstår ju mer nu.
Mm.
Alltså vi pratade ju om det i något avsnitt när Kodjo och Alex var med. Om att det är lite så här, det är lite svårt att prata med till exempel Zion och Zoe om sådär, skillnader och liksom ut i världen. Ska man göra det? Ska man inte göra det ens en gång? Ska man lyfta att det är jättebra, det är en svart programledare på TV? Varför är det bra?
Varför
är det inte normalt? Varför kan det inte vara en självklarhet? Alltså, har ni pratat om sådana frågor hemma?
Ja, alltså, jag har försökt att inte få det att bli en del av deras vardag. Alltså, hudfärgen ska inte vara någonting alls. Utan det ska vara deras personlighet. För att det är en händelse som är superpositiv. Det var när jag var instruktör i Tibble karateklubb i Täby när jag var jätteung. Så kom en av instruktörerna, Pierre heter han.
Mm.
Väldigt speciell man. Och det var någon förälder som hade sagt att frågat honom, vem är den där svarta killen? Är det han som är kalate? Och så kom Pierre fram till mig och berättade det här. Och sa att när hon sa den där svarta killen, det kommer ju på, ja just det, du är svart ju.
Mm.
Och då hade jag känt honom i flera år.
Mm.
Och han hade ens reagerat på hudfärgen.
Mm.
Och det är det jag vill att mina barn ska ta med sig.
Mm.
Att man kan faktiskt göra skillnad och få folk att förstå och se bortom färgen. De som vill se färg, där spelar ingen roll vad jag säger eller hur vi agerar. De kommer att se färgen.
Mm.
Och deras perspektiv kommer man ha svårt att ändra på. Utan det enda är att visa att man är precis som alla andra.
Mm. Men det är väl en utopi? Att vi alla kan leva i en värld där vi kan se bortom?
Ja, men fram tills dess är det så här. Men alltså, fram tills dess tänker jag också, för det här är en jätteviktig fråga. Vi pratade om den här om dagen också. Vi hade en företagsfest i förra veckan. Och då har vi en kille som är chef på företaget som är svart. Och sen var det en annan kille som var svart som jobbade. Och som jag inte hade träffat förut. Och då kom jag ihåg under den här företagsfesten att jag, liksom, vi hade den här diskussionen. Och jag var så här, fan vad grymma ni är. Liksom. Alltså bara lyfte dem och bara shit vad bra. Liksom, det här, vi behöver verkligen mer, alltså mer personer från annan härkomst och liksom fan vad grymt, vi har en svart chef och det där. Och sen när jag kom hem så sa jag det till Kod, jag bara gud, alltså jag känner mig så jävla dum för att jag tänker så här, varför gör jag det till en grej? För alltså det är som att jag liksom välkomnar dem till den här vita världen, kom in här liksom, duktiga ni är, och stolt jag är, varför är jag stolt? Ja men det är så här, varför är det en grej? Varför är det konstigt? Varför är det inte, okej nu kanske jag är med varannan chef svart, eller varannan chef kvinna, eller vad som helst. Alltså det är lite så här, varför gör vi... Det är klart att man ska lyfta de här frågorna, men samtidigt så tänker jag så, om man normaliserar vissa saker, som att det är inte konstigt.
Nej.
Så varför blir det då en... Alltså då tänker jag att man kan liksom, alltså, bryta det här mönstret lite grann, att inte göra det till en grej. Och precis som du säger, att liksom komma till en punkt där man ser bortom hudfärgen, där man inte tänker så här, men du är kvinna, eller du är svart, eller du är homosexuell, eller du... Alltså,
utan stämpla liksom.
Ja, men exakt.
Ja, yes, men jag tror idag, alltså, sen, samtidigt idag så jobbar väldigt många företag mycket mer med mångfald.
Mm.
Och det tyckte jag var så fascinerande när jag började på mitt... När jag lämnade mitt gamla företag och började på nya, att att mångfalden på nya var ju något som så här, jag kommer ihåg det, jag kom in dit, min första tanke var, men gud vad mycket invandrare.
Men det kommer jag ihåg att jag sa till dig, för nu jobbar vi i samma hus och du jobbar ju på
OF.
Och ni har ju haft både Alice Ba och Nyamko
Sabuni.
Precis, som CSR, jag vet inte riktigt vad de gjorde.
Men,
ja, men exakt. Och det kommer jag ihåg att jag tyckte så här, varje gång jag såg dem i matsalen i restauranger, eller om man säger lunchrestauranger, så sa jag det till dig, det är så jävla coolt liksom. Mm. Men det är också så här, varför är det coolt? Alltså det ska ju vara liksom, det här ska ju vara
nej,
normalt.
Nej, det ska ju vara normalt. Men på många företag tror jag inte det är det. Alltså när man säger att det är så många, vet jag på mitt gamla företag, där var det inte lika stor mångfald som jag tycker jag ser på OF. Och även när jag varit, nu sitter jag uthyrd på Scania. Och det är samma sak där. Otrolig mångfald på alla led. Och det är ganska kul att se.
Men så ser ju världen ut nu.
Precis.
Och det ska ju bara vara så. Alltså det ska ju bara vara så. Så det blir ju också, det är det jag förstår, att det blir konstigt när man liksom ska... Man ska lyfta det på något sätt, nej, istället för att det ska bara ske organiskt.
Fast
att
samtidigt, ska spegla, ja, men precis, liksom. Och det är ju lite svårt att hitta den här balansen. Samtidigt är det ju sånt som ska lyftas.
Jo, det
bör ju
lyftas,
för
absolut.
Det ser ju inte ut så på alla företag.
Nej, absolut inte.
Nej, men jag tror det är ett bra sätt.
Det är en fin balansgång. Liksom.
Jag tror att de företag som har det här, att det är de man ska lyfta fram och det är de man ska prata mycket om. Och även försöker få barnen att också säga att vara stolta över deras ursprung. Jag säger det alltid, de har fått det bästa av två olika världar. De har fått det bästa av mitt sätt att se på saker och deras mammas sätt att se på saker. Och det är alltid väl det som är fördelen med att ha två föräldrar. Man får två olika synsätt på världen. Och vara stolta över att de är svenskar och ghanianer. Eller svensk ghanian. Eller ghanian och chilenare.
Alltså det är en otrolig blandning i vår familj. Men jag tänkte, sista frågan innan vi går in på de sex frågorna.
Mm.
Vad är det viktigaste som du känner att du har lärt dina barn?
Att vara stolt över sig själv. Att tro på sig själva. Och aldrig vika ner sig och göra saker för att någon annan ber dem göra. Alltså det här med gruppmentaliteten. De ska inte vara flockdjur. De ska kunna tänka själva. Vill de göra någonting? Nu säger jag inte att ni ska göra om ni lyssnar på det här. Men vill de dricka? Men det ska de dricka för att de själva väljer att göra det. Inte för att kompisen säger, dricker du inte så får du inte hänga med på det här eller det här. Det tycker jag har varit väldigt viktigt. Att ta ansvar för sina handlingar.
Otroligt klokt, skulle jag vilja säga.
Tack.
Mycket bra.
Vill du börja med frågan nummer ett?
Absolut. Kan du beskriva dig själv som pappa med tre ord?
Glad, hård, känslig.
Okay. Kort och koncist. Bra.
Ja.
Mycket bra.
Disciplin, återigen. Ja. Karate. Ja. Det mest orimliga som du blir arg på dina barn för?
Orimliga?
Ja, men alltså jag till exempel blev irriterad när de typ hoppar i sängen när det är nybäddad. Och Malin blir irriterad när de sitter på en kudde som är hennes favoritkudde.
Ja, men en sån grej där man vet att det här är ju helt, det är dumt att jag blir arg för detta, men man kan ändå inte hålla sig liksom.
När de sticker smöret i kniven. Eller tar smörkniven.
Liksom. Men det där har du fått från din pappa.
Ja.
Mm. För Kodjo har exakt samma problem. Ja.
Men vad är det att de liksom rubbar
smörbalansen?
Smör ska se ut som en landmålandskap. Alltså det ska vara helt slätt.
Ja, så helt ser det inte ut hemma hos oss.
Det är det mest orimliga som Kodjo blir arg på mig för.
Kom ner fram.
Ja, men det är verkligen. Jag hade gäster hemma så åt vi en sallad. Så skulle de ta macka, så tog de så här smör. Så stack de ner smörkniven i smör. Så sitter man där. Det som är tick, så bara, så tar man smöret, så...
Men
vad ska
över?
Man göra med smörkniven?
Man lägger den på, tror jag.
Jag fattar. Mm. Ja, men för hos oss sticker man, och dessutom så ser den ut så här, liksom som ett bergslandskap.
Oh,
ja, det är jätte...
Ja, nej. Jag kan, bjud inte hem kalate.
Nej, jag vågar inte. Jag lägger upp det på ett fat, i så fall. Ja, om du skulle beskriva dig själv som en maträtt, vilken skulle det vara då? Du kan även välja godis eller sötsak.
Som en maträtt?
Eller något.
Aha. Kokosnöt.
Kokosnöt?
En maträtt. Det var
ja, men för du är en kokosnöt! Du är en kokosnöt! Okej, fortsätt, förlåt.
Ja. Nej, men nu måste du dela.
Han är svart på utsidan med vit på insidan.
Den fattade jag.
Maträtt.
Du kan beskriva dig själv som, du älskar ju pajer, tårtor, allt det där också.
Saker. Mm. Jag har fått höra tidigare, min ex-tjej brukar säga att det bodde en tjockis i mig som ville rymma. Jag skulle nog säga att jag är nog...
Det är ju någonting prydligt, skulle jag säga.
Ja, alltså...
Något prydligt upplagt på ett fat.
Utan kniv i.
någon finare maträtt, men ändå ganska... Inte för stark, inte för...
Och inte så som rinner ut över. Liksom så lite... Något franskt, gastronomiskt, liksom så, med en liten grej. Och så. Liksom.
Kanske råbiff med... Ja. Eller? Nej.
Ganska inramat, ganska...
Ja. Jag tyckte kokosnöt var den bästa beskrivningen. Vi tar den.
Ja, frukt hade varit lättare.
Vad tycker du är roligast, tråkigast att göra med dina barn? Alltså roligast eller tråkigast?
Alltså det absolut roligaste är när man har åkt på badsemester, med för att alla älskar att bada. Alltså det är mina lyckligaste tillfällen, det är när man ser alla fyra bara skratta och ha jättekul med varandra. Då kommer den här mjuka sidan in. Mm. Då kan man nästan så att jag kan nästan bara gråta.
Mm.
Eller när de leker tillsammans liksom. Det är mina lyckligaste stunder. De gjorde en sån här bro-hög i soffan och med Ian högst upp och han säger alltid mina brothers. Och då kan jag få nästan så att man blir liksom gråtfärdig när de bara visar så mycket kärlek för varandra. Och vad jag,
det tråkigaste?
Tråkigaste med barnen, det är att skälla på dem. Det tycker jag är skittråkigt. Jag gillar inte det, men det måste man ju.
Men ibland känns det som att barn tror att man tycker att det är kul att skälla. Att man gillar att gå och vara lite småarg. Men det är ju precis som
jag säger. Fast jag måste ju säga att ibland så är det ju faktiskt utlopp för andra. Alltså nu, tragiskt nog. Så ibland så du vet, när man får in en riktigt bra utskällning, då känner man att man har fått ut ur sig dagens
skörd.
Aggression.
Som gick för långsamt på tunnelbanan och han som körde ut framför.
Jo, men exakt. Ja, nej.
Ja, det är sant. Det är faktiskt sant.
Ja, ni som vet, ni vet. Ja. Döm inte mig.
Precis.
Ja.
Vad vägrar du att ställa upp på när det gäller bilden av hur man ska vara som en perfekt förälder?
Att man ska klara allt. Ja. Att man måste göra allt själv. För det måste man verkligen inte.
Nej.
När man har familj, och det är väl kanske det mer det man har fått från mamma. Lite ganjanska där att när man får barn, det är inte mitt barn, det är familjens barn.
Mm.
Alla i familjen bär ansvar. Jag har lika mycket ansvar för Olga och för Zion och Zoe som jag har för mina. Och behövs de, då jag ska vara där. ringa Olga och säga jag behöver hjälp. Jag ska inte fråga varför. Jag bara när, sen kommer jag. Mm. Och är det riktigt illa, men då drar man på en gång. Liksom. Mm. Och nu Adam som är så stor, han har lika stort ansvar för Zion och Zoe också.
Mm.
Det är hans bror, bröder och systrar också.
Mm. Mm. Jag återkommer med de där barnvaktstimmarna, som sagt. Ja, och sista då. Sjung eller nynna på den barnsång eller refräng som du hör i ditt huvud just nu.
Bara släpp loss.
Ja.
Fly me to the moon. Den med Frank Sinatra.
Är det en barnsång eller refräng? Alltså,
nej,
det...
för att när Adam var liten så var det ett tag då han vägrade sova. Och då började vi spela The Greatest Hits av Frank Sinatra. Och den låten var den som Adam somnade. Så Adam i så här, han gillar fortfarande Frank Sinatra än idag.
Aha. Mm, fint. Mm.
Jättebra.
Ja.
Jag önskar att jag hade den istället för...
Daddy Finger.
Det är ett mycket bättre alternativ.
Så det är det antingen den eller så var Daddy Finger. Ian lyssnade väldigt mycket på Daddy
Finger. Vad är det med Daddy Finger och barn?
Mm.
Alltså, den är överallt.
Men det var på Marvel, det var på Docker.
Och så här färger på, de lär sig färger och så här.
Men jag tror att vi har fått en bra gist av din liksom personlighet. Ja. En fint upplagd maträtt med Frank Sinatra's Fly Me to the Moon som spelas i bakgrunden. Ja. Det är kalate.
Och ett litet stick av Daddy Finger som kommer in från
vänsterkanten. Det visar min barnslighet.
Ja, men precis. Ja. Det är bara.
Ja. Tack så jättemycket för att du var med.
Tack för att jag fick komma.
Jättekul att ha dig här.
Verkligen.
Ja.
Tack.
Tack. Hej då!
Hej då!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.